Det är fredagen den 12 april. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna till oss, varmt välkomna till ännu en fredagspodd med Svenska Dagbladets ledarredaktion. Bara att säga de där orden får mig att må bra, för då vet man ju att det är fredag. Man vet att man nästan arbetat färdigt ännu en vecka. Och man vet att man har en skön helg framför sig. Dessutom i en årstid när det känns som om hoppet återvänder allt mer för varje extra minut av ljus man får. När jag gick i skolan hade vi gympa sista timmen på fredagar. Naturligtvis inte alla år, men som jag minns det var det i alla fall ganska ofta. Eftersom det var sista timmen var både vi och gympasalen lediga efteråt, så då brukar vi stanna kvar och leka pricken. Har ni lekt det någon gång? Det är en fotbollslek som är mycket enkel. En person börjar med att stå i mål, de andra står på led. Bollen ligger på en i förväg bestämd punkt. Första man i ledet skjuter, blir det mål, får personen i målet stå kvar och får också en prick. Om det inte blir mål så får den som precis har skjutit snabbt ställa sig i målet och försöka rädda skottet från nästa person. Jag vill minnas att skottet fick tas där man hann fånga bollen, antingen som en retur eller ett utkast från målvakten, så det gällde att vara snabb. Dock närmast från handbollsspelarnas frikastlinje för att inte göra det hela för enkelt. Dessutom la vi alltid en tjockmatta framför målet. Jag minns inte exakt varför, men antagligen för att det skulle vara lättare för målvakten att göra snygga kastningar. Det hade dock bieffekten att allt för pressade skott fastnade i mattkanten. Det gällde att, som alltid med straffar, skjuta högt. De där fega bredsidorna längs med golvet lönade sig inte. I alla fall, efter fem prickar, det vill säga fem insläppta mål, då har man ute och så håller man på tills en kvarstår. Oerhört roligt, jag kan fortfarande minnas fredagskänslan av en studsmatta på ett gymnastiksalsgolv och känslan av att med en vrist försöka skjuta lagom högt. Över mattan, men under ribban. Över mattan, under ribban, lite av mitt valspråk än idag. Det om det. De jag ska fredagsleka med nu, det är mina kollegor. Vi ska se om de kommer pricka målet i sina försök att ta hem veckans poänger eller om de kommer fastna i mattkanten. De heter i alla fall Tove Livendal, Mattias Svensson och Peter Wemblad. Hej på er!
Hej! Hej.
Och nu ska jag berätta, det syns ju inte i radio, Peter, men du är på plats i stan.
Jag finns, ja. På riktigt.
Varför är du det?
Jag har varit på förmiddagen på Moderaternas så kallade Sverigemöte som inleddes idag och deltagit i ett seminarium om energi och kärnkraft.
Gick det bra?
Ja, det får väl publiken avgöra, men jag fick i alla fall applåder efteråt.
Det var trevligt. Hann du få någon mat där?
Jag fick lite gratis mat.
Vad bjöd de på?
Det var varmrökt lax och en fransk potatissallad.
Mm-hmm. Och fransk potatissallad, det då, vad betyder det?
Ja, men då är det ju Dijon senap.
Det är inte majonnäs.
Det är vinägrett.
Precis, en senapsvinägrett och kapris ska det vara också.
Och det hade inte hunnit spåra ut i fylla och nakendans än i alla fall?
Inte vad jag såg. Nej, det men det var en stor lokal så att det kanske fanns mörka hörn.
Vi hör besvikelsen.
Och vi har ju framförallt många timmar kvar. Tove, du har också varit ute och rest, för du var ju ledig igår. Berätta.
Igår, ja, det är sant. Jag körde upp till mitt Hälsingland.
Och vad gjorde du där?
Jag besökte en dräktmakerska i Alfta.
Det låter som någon häxa.
Nej. Det här är en fantastisk hantverksskicklig person. Och det var nämligen så att jag fyllde 50 för ett tag sedan och gav mig själv i present och med bidrag från min pappa. Så köpte jag mig en Arbrodräkt.
Just det.
En begagnad, och då var jag upp till dräktmakerskan för att få hjälp och få till den så att den sitter bra.
För det är ju så att din 50-årskris är ju inget annat än hälsingehambo.
Så är det.
Ja. Ja. Intressant nog har jag också hört att din hälsingehambo uppfyller Agenda 2030-målen. Hur då?
Jag kan inte svara på. Det var okänd fakta ända tills någon hade vänligheten att upplysa mig om det. Men det är sant att jag är anmäld till årets version av Hälsingehandboll.
Jag tror det är 108 undermål eller något sånt där. Så mot något av det strävade säkert.
Ja. Då kan någonstans man nämns då Hälsingehandboll.
Vi får väl avslöja då att det var ju, eftersom jag är så obildad så visste jag inte vad Hälsingehandboll var. Gick in på Hälsingehandbolls hemsida och där när jag scrollade ner så fanns det den här Agenda 2030-loggan och upplysning om att Detta var en del i arbetet mot mål 11, tror jag, om hållbart kulturarv.
Nu blev det ju väldigt tråkigt, för nu blev det så här typiskt Peter-avslöjande. Det hade varit roligare för att Tova hade kommit hem från Helsinghambon och skrutit om att hon hade därmed uppfyllt Agenda 2030-målen. Mattias, du är ju också känd som dansant. Hur är läget med dig?
Jo då, det är okej.
Mm. Våren kom ju i veckan. Har du hunnit njuta någonting av den?
Nej, det kan jag inte säga. Eller möjligen indirekt, eftersom vi inte har haft någon värme i huset.
Så vårvärmen har kommit klart in?
Det hade kunnat vara värre, om man säger så.
Ska jag avslöja vad Paulina sa på morgonmötet när du berättade om detta? Brukar inte pappan i familjen fixa sånt?
Ja, jo, det hade sett ut det i en bostadsrättsförening.
Hörrni, det är glädje att höra att ni mår bra, men nu ska vi inte snicksnacka längre, för då kommer jag få arga läsarbrev att vi pratar bort viktig fredagspoddstid.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers, with rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.
Istället ska vi dra igång med veckans ämnen. Och då får jag tyvärr börja med att lämna den inledande uppsluppenheten bakom mig. För vi ska tala om det fruktansvärda som skedde i onsdags kväll i Skärholmen i södra Stockholm. Som ni förstås känner till, vi vet ju inte så mycket än, men det lilla vi vet är då fasavväckande, ohyggligt. Tänkte säga svårbegripligt, men det värsta av allt är att det kanske inte är helt svårbegripligt, givet den utveckling vi har sett. En pappa och hans son cyklar till badhuset en onsdagskväll i april. De bara passerar en gångtunnel. Finns det något svenskare än en gångtunnel? Pojken är 12 år gammal. I tunneln sker någonting. Pappan hamnar i någon form av dispyt med några personer och skjuts sedan ihjäl framför ögonen på sin son en onsdagskväll i april på väg till badhuset. Det är inte sent, det är inte mörkt, det är nästan fortfarande eftermiddag. Men kanske är scenen ändå obegriplig. Kanske måste den vara det, så tillvida att våra sinnen och vårt förnuft försöker skydda oss från verkligheten när den är som allra mörkast. Vi är förstås alla skakade av detta, men vi har ju också ett jobb att göra här. För det här har förstås redan fått politiska konsekvenser i form av politiker från olika håll kommenterat saken och tagit vidare just politiskt. Både oppositionsledaren Magdalena Andersson och statsminister Ulf Kristersson har varit på plats i Skärholmen. Statsministern säger så här i en skriftlig kommentar: sorgen är stor, men det är också beslutsamheten att stoppa de här mördarna. Jag står på de hederliga människornas sida. Tove, väldigt många politiker var på plats i Skärholmen. Vad åstadkom de med det, tror du?
Ja, jag tycker ju att det är rimligt att när det händer någonting sånt här så tycker jag att det är rimligt att representanter för Sveriges regering faktiskt tar sig tid att åka dit för att vara på platsen och ta emot de olika reaktioner som kommer. Och jag förstod både Ulf Kristersson och Gunnar Strömmer var ju där, och det var ju av olika sorter människor som uppskattade att de kom dit, men också människor som var liksom, hade mycket vrede och sorg och frustration att förmedla, och Magdalena Andersson fick ju en del av den varan också. Mm. Och det tycker jag det är bra att politikerna ändå åker dit. Man kan liksom diskutera om cyniska motiv och så här pressteckning och sånt där, men nej, det jag tycker att närvaro är motiverat just för att ta emot alla sorters reaktioner. Mm.
Det här med cyniska motiv, det var ju faktiskt så att en anhörig till offret, hans syster, konfronterade Magdalena Andersson på plats där på ett sätt som, och sa att jag minns när du var här eller i närheten då när ett annat mord hade skett, det har inte hjälpt, nu du är här igen, du är bara här för kamerornas skull. Det är förstås en sörjande person som pratar, men man får ju också förstå de reaktionerna.
Absolut, och det får man också, man får också tänka så och tycka så. Det medan besöket för andra personer kan betyda någonting annat. Så att det finns absolut en dimension i detta som handlar om att politiker så här, har rent ett egen intresse av att synas. Men det behöver inte innebära att de har ett ärligt uppsåt att också vara på plats och visa respekt. Mm.
Ulf Kristersson sa också så här: ikväll besöker jag Skärholm för att visa mitt deltagande men också för att ingjuta mod. Vi kommer aldrig ge upp. Vi kommer vinna över gängen. Peter, kommer vi det? Och i så fall hur?
Ja. Nej, jag tror alltså vi kommer inte att vinna, men vi kommer att trycka tillbaka dem. Mm. Och så här, när det händer något sånt här så finns det liksom en efterfrågan på nya åtgärder, mer åtgärder här och nu. Jag är så tråkig att jag liksom huvudsakligen tror att den väg som den politiska väg som vi har slagit in på, vi måste liksom hålla kursen. Mm. Och regeringen har ju varit tydlig med det, att så här, det här är inte någonting man liksom, den situation vi har försatt oss i, det är ingenting som man förändrar på en eftermiddag, och det kommer vara mycket mörker och lidande på vägen till något ljusare. Mm.
Det finns ju en oerhört svart ironi, fast då inte ironi på ett roligt vis. Det är ju att man ofta brukar säga att vi som samhälle ska stå upp mot våld och kriminalitet. Det var ju vad det här offret gjorde i det här fallet. Och det kostade honom hans liv. Det finns vissa fall, tror jag, som ger starkare avtryck än andra. Jag tänker på dödsskjutningen av Caroline Hakim i Malmö i augusti 2019, när hon var på väg till barnmorskan och hade sin lilla barn i famnen. Mordet på den 12-åriga Adriana i Botkyrka, också det i augusti 2020. Hon kom i vägen från en gangsterskjutning och hon var ute med hunden. Och förstås svarta september 2023, då hela 12 personer sköts ihjäl i gänguppgörelser. Mycket talar väl, tänker frågan här Mattias, för att vi återigen har en sån här fall som griper folk väldigt hårt och går dem väldigt djupt i sinnes. Ja, vad tänker du?
Jo, men precis så är det. På alla sätt, precis som vi har varit inne på här med reaktionerna. Jag kämpar med mig själv i sorgen över en så vardaglig situation. Att liksom gå med sin 12-åriga son, säga till några snorungar och sen livet borta. Mm. Och en pappa kommer inte tillbaka. Jag menar, hur tar man in det? Och jag liksom, jag förstår precis de som är ute efter vem som helst att sätta dit och slå på käften nu. Därför att jag känner det också. Och liksom jag vill hoppa upp på mina käpphästar och föreslå, upprepa alla lösningar jag pratat om, att jag inte tror att det är rätt att låta beväpnade gäng vara de enda som säljer narkotika och sådär. Alltså, men den debatten och det är för en annan dag. Mm. Jag tittade på Hanif Bali som la ut ett telefonnummer till en insamling till Mikaels efterlevande. 0708 658 039. Så kan man visa lite.
Och den vet vi är legit, eller hur?
Jag har sett det på ett antal håll och den har legat uppe nu i en antal tid här.
Okay.
Så jag hoppas att det är... han har lagt upp det för 18 timmar sedan och sen igen för några minuter sedan.
Okej, okay. Bra. Ja, den som vill får förstås kolla upp det där.
Ja, förstås. Men det är väl det mest konstruktiva jag kan tänka mig i det här läget. Det får ju ingen tillbaka, det gör inget ogjort. Och liksom må polisen hitta de som har gjort det här, där finns liksom ingen förlåtelse, men det är en annan sak.
Men som du säger, många vill ju se krafttag nu. Jimmy Åkesson, han skrev på Twitter så här igår, en 12-åring får se sin pappa bli skjuten i huvudet för att han stod upp mot ett stökigt gäng. Politiskt är jag och Sverigedemokraterna beredda att göra precis allt för det som skedde i Skärholmen inte ska hända igen. Internationella konventioner, unkna gamla argument om socioekonomiska faktorer eller debilt prat om brottsförebyggande fritidsgårdar tycker jag ska åka till papperskorgen direkt. Det duger inte att rapa floskler. Det är dags att Sverige förklarar fullt krig mot varje enskild individ i dessa kriminella gäng. Vad tror du han syftar på?
Det här är ju Jimmys käpphäst. Han säger det varje gång. Nu ska militären gå ut och sånt där. Och,
ja, det är det han menar, tror du, alltså, att militären ska gå ut?
Nej, men ja, nu är det krig. Alltså, det är den här pojkrumsnationalismen igen. Liksom, att liksom, nu ska vi ställa allting åt sidan. Som om internationella konventioner var något problem för att kunna... Liksom, hitta och bestraffa mördare. Det är inte där problemet
ligger. Han syftar väl på problem med att verkställningshinder för utvisningar exempelvis?
Ja, jo, exakt. Liksom. Du kan alltid skruva till det. Liksom, sådär. Men det här är lite grann... Jag förstår att han vill skapa rubriker och det får han varje gång och det funkar varje gång och sånt där. Och så blir det, reagerar du på det så säger han, hur kan du reagera på det här och inte på det fruktansvärda som har hänt? Så ja, jag tycker lite grann, jag vill förstå honom också som att han vill också med alla sina medel hindra att det här händer. Sen tycker jag att det är liksom fel tillfälle, fel metod, men det kan vi ta en annan dag, tänker jag.
Några andra som var ute snabbt var Socialdemokraterna, rättspolitiska talespersonen Ardalan Shekarabi. Han krävde att regeringen ska samarbeta med oppositionen för att hitta nya lösningar. Där håller inte, de har haft makten i 2 år. Vårt land befinner sig i en allt djupare kris och det är uppenbart att våra recept när vi satt regeringen inte var tillräckliga och deras recept inte är tillräckliga. Vi behöver samarbeta. Peter, har du någon aning om vad menar han? Eller vad skulle kunna komma ut av det?
Jag tror faktiskt knappt att han själv vet vad han menar.
Det är hans käpphäst.
Ja, men det är precis. Det här är ju också en typ av sägning. Liksom. Mm. Och det är liksom, om det nu är mer samarbete som behövs, så är det ju inte på politisk nivå i första hand, utan det är ju på marken. Alltså, ett gäng som står beväpnade i en gångtunnel i Skärholmen, det är liksom ingenting man löser med en proposition.
Tova, tänker du, vad kan politikerna göra som de inte redan har gjort?
Nej, svaret är att de gör nu, jag tror att det var någon formulering som jag tror Kristersson hade, så fort, alltså, så mycket grundlagen tillåter. Vi jobbar i den takt som den tillåter och den behöver ju vara med. Sen är det ju så att det finns saker där det har varit svårt att hitta politiska överenskommelser, som till exempel där med visitationszoner. Och där upplever jag att regeringen går fram med det de kan. Men det är ju så, apropå din fråga om vi kommer att vinna över gängen. Jag undrar om inte det var Karin Götblad som sa tidigare att det var någon som har ändå tittat på det här och försökt följa de här företeelserna. Vad som händer när kriminaliteten har kopplat ett så starkt grepp över ett land som det har i Sverige, så blir man inte av med det. Men man kan trycka tillbaka, som Peter är inne på, och man kan försöka få det på nivåer som gör det uthärdligt. Nu är det inte uthärdligt. Jag tror att de flesta känner att det här är mer än vad vi står ut med. Därför att de här gränserna passeras hela tiden. Det är inte människor som är involverade i kriminalitet som blir offer, utan det är oskyldiga personer. Så att den grad vi har låtit det här komma till, det måste ju tryckas tillbaka, men det behöver göras med kallt huvud.
Just det där med kallt huvud är jag lite oroad över. Man tittar på reaktioner ute på sociala medier nu. De är förstås sådana och ska behandlas som sådana. Men jag är lite rädd, bara lite men ändå, att vi närmar oss ett läge där rätt person, eller snarare fel person, skickar ut ett meddelande och säger att nu jävlar tar vi hand om det här. Vi ses på Ikeas parkering 10:00 ikväll. Ta med de vapen ni har. Och vi har 150 pers med baseballträn där. Och då är ju konsekvenserna fullkomligt oöverskådliga för samhället. Att det är den typen av reaktioner som eventuellt skulle triggas, eller den typen av massrörelse där ute i samhället där man är beredd att, ja, men som vi säger, göra vad som helst och omsätter det i handling. Är jag för alarmistisk då? Eller vad tror du, Tove?
Jag tror att det finns mycket uppdämd frustration. apropå när jag säger att jag tror att folk känner att jag står inte ut med det här längre. Men samtidigt så är det så, och vi har också haft då problem med stora mobbar. Bara det att om man tar liksom de här kravallerna som var efter koranbränningarna och sådär. Så visst, vi vet ju att det finns emotionella och ideologiska ibland krutdurkar som väntar på att liksom få någon antändad gnista. Men samtidigt så upplever jag ju också att det, alltså, en ventil i det blev ju att vi bytte regering och att den regeringen gick, liksom, fick mandatet att jobba just med de här frågorna. Och sen så tror jag att det viktiga är att till exempel en sån person som Jimmy Åkesson nu som har mångas öra försöker ge en realistisk bild av både så här, magnituden, utmaningen, men också tiden det tar att lösa den. Det vill säga att han inte hemfaller åt att locka folk med att det finns snabba lösningar, för det gör det inte.
Peter?
Jag tror inte att du är för alarmist på det sättet. Jag tror att det finns liksom en känslomässig grogrund och liksom vilja att, vad säger, handfast lösa problemet. Sen tror jag inte att det kommer ske det som du beskriver. Alltså i den mån vi liksom har sett medborgargarden och sånt där, alltså, då är det ju mer att komma till rätta med buset, alltså de här som gör källarinbrott eller så att säga. Nu pratar vi ju om beväpnade barnarméer, alltså det vågar, alltså där hjälper det inte med ett baseballträ.
Jag såg också att Liberalernas tidigare socialborgarråd i Stockholm var ute och twittrade, och han skrev då: akut måste förstås polisen gripa gärningsmännen, men staden måste också förstärka socialtjänst, skolor och fritidsgårdar. Knappt hälften av de boende i Skärvålen känner sig trygga i området, lägst i Stockholm. Fokus ska inte bara ligga på Järva. Bortsett från det här med fritidsgårdar som väl ingen begriper, han har förstås blivit hånad för det här väldigt mycket, men om man bortser från just fritidsgårdar, det är klart att det måste till också mycket förebyggande arbete och skola och socialtjänst och så vidare. Det är mycket fokus på polisen. Andra delar av samhället, hur på tårna är man där? Vad vet vi, Tove?
Ja, men man är ju det. Det är bara det att längs hela linjen, i hela det offentliga Sverige, så är det vi springer efter utvecklingen. Mm. Och det kan vara allt ifrån vi har diskuterat förekomsten av hedersnormer bland förskolepersonal till att man inte har tillräckligt med stödpersonal i skolan, att man inte har det här som diskuteras apropå Lex Luna, att institutionerna inte pratar med varandra och kan samverka kring de uppenbara orosmoment som dyker upp och stämma i bäcken. Så att det här är ju välkänt att längs hela linjen så finns det en eftersatthet i arbetet, en känsla av att man inte har tillräckligt med resurser för att möta de utmaningar som har blivit. Det är liksom inte den här situationen som väldigt många inom skola, socialtjänst och polis en gång blev utbildade för, utan situationen har eskalerat de senaste tiden på ett sätt som inte vi riktigt är rustade för. Så att, men det finns ju ingen som förnekar att situationen är alarmerande inom någon av dessa områden.
Nej, faktiskt inte längre. Det gjorde man ju länge. Hörrni, vi ska gå vidare från det här hemska ämnet. Vi får, än så länge vet vi faktiskt inte exakt vad det är som har hänt. Det är möjligt att vi kommer fram, eller förhoppningsvis kommer det fram mer om det, och förhoppningsvis så kommer man kunna lagföra de här personerna.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Jag skulle kolla med dig, Peter. Du som har varit på moderatmöte, var det några sådana där, när du pratade runt med folk, den här könsbyteslagen som skapar sådana konvulsioner inom Moderaterna, var det någon snackis där?
Faktum är att nu var jag där en ganska kort stund och huvuddelen av tiden deltog i seminariet. Det folk ville prata om var hur bra podd vi har.
Alltså, okay.
Faktiskt, det var det absolut vanligaste.
Okej, det var ingen som ville prata könsbyte. För det här ska ju röstas om nästa vecka. Hur kommer det gå egentligen, Tove? Vad säger dina intels?
Jag tror att juryn fortfarande är ute. Det beror på om partiledningen i Moderaterna och i de andra partierna, hur de förhåller sig till det här med röstdisciplin, röstpiska som man brukar säga. Om man skulle bestämma sig för att det blir för mycket slitningar internt och tillämpa fri röstning, då är det inte säkert att lagen går igenom.
Det är ju så att Sverigedemokraterna, de yrkar ju då på att man ska sända återsändning, tror jag det heter, till utskottet. Mm. Det här kan göras en gång, då skjuter man så att säga upp problemet till nästa riksdagsår. För det krävs att en tredjedel en tredjedel. Och den som delar 349 på 3 får då 117, och då inser man att Sverigedemokraterna och KD som kommer rösta på det här antagligen kommer ha behov av, jag tror det var 25 moderater räknat ut, alltså nästan ungefär 40% av riksdagsgruppen. Så det är ett rejält internt uppror som i så fall krävs. Eller en intern.
Ja, och där är ju då bekymret att så här, de finns ju där. Det finns, ska jag säga, åtminstone 25 skeptiska moderater. Men frågan är ju då hur man kommer att hantera det från partiledningen. Om man säger att nej, men nu gäller det här. Och det finns ju argument för det såklart. Därför att om du inte har koll på din riksdagsgrupp så blir det väldigt svårt att bedriva arbete som parti i riksdagen. Och för det skulle jag säga, för att tillåta fri röstning skulle då, jag har ju argumenterat för att man får rösta nej, men så att jag har naturligtvis intressen i den saken, men just därför att frågans karaktär kanske lämpar sig just för att du får liksom rådfråga din inre kompass istället för att få ett påbud från partiledningen.
Om vi säger att det sänds åter då till socialutskottet, hur mycket tycker du behöver jobbas om för att du ska bli för det?
Nej, men där delar jag Ulf Kristerssons synpunkt, nämligen att 18 år är en bra gräns, det vill säga myndighetsåldern bör man, och det är samma skäl jag också tycker att det bör vara 18 gräns på systemet, att är man myndig så är man myndig och då kan man själv fatta beslut över sina liv, över sitt liv. Och jag tycker liksom att det, eftersom Moderaterna själva argumenterar för att det juridiska könet ska vara frikopplat från den eventuella processen som leder fram till att man fysiskt korrigerar någonting. Nu kan jag argumentera emot det också, men då borde det vara ännu mer lättvägande att just låta det vara just 18 år och inte 16.
Okej, vi får se hur det går med det där. Onsdag omröstning i alla fall. Spännande ska det bli. Nu ska vi prata lite med Mattias och då ska vi prata om Magdalena Andersson igen. För hon har ju hållit ett linjetal, som det heter så vackert. Och det har du lyssnat på och funderat lite över och skriver om i en text som faktiskt publicerats på webben idag, va?
Mm.
Vad sa hon i sitt linjetal?
Jag har läst det med reservation för att hon kan ha sagt något helt annat.
Det talade ordet gäller.
Ja, jo.
Ja, men vad var hennes poäng?
Det var en bra och en dålig poäng kan man säga. Och den goda poängen är att hon tar upp Sveriges ekonomi och konkurrenskraft och det faktum att vi behöver välfungerande konkurrensutsatta marknader i Sverige för att kunna producera välstånd och konkurrera bättre. Det har ju också blivit en akut säkerhetsfråga som Tove skriver om idag, att om Europas kapacitet att stödja Ukraina och se till vår egen säkerhet hänger mycket på vad vi kan tillverka och göra och hur välbärgade vi är i landet helt enkelt.
Det gäller hela Europa.
Ja, ekonomi är liksom inte bara lyx utan nödvändigt. Och det tycker jag är ett bra och rimligt fokus, och det är en påminnelse om att alltså socialdemokratin som vänsterrörelse, till skillnad från mycket på kontinenten och sådana här, har ju historiskt haft en stor förståelse för värdet av frihandel. De förstår värdet av att sluta upp bakom Ukraina och har även kunnat ompröva sig om NATO. Och mycket av ekonomiska reformer på 80-90-talet när det var populärt så började och avslutades ju det av socialdemokratiska regeringar mellan en borgerlig regering som åstadkom väldigt mycket. Så vill Magdalena Andersson ta tag i det arvet så är det ju bra.
Absolut, det var det som var tummen upp. Jag ska bara, vår gemensamma vän professor Christian Sandström la upp på Facebook för några dagar sedan. Jag ska bara kort nämna den när du ser det här i Europa. År 1980 så var den europeiska ekonomin 27% av världsekonomin och den amerikanska 22%. Nu är den amerikanska drygt 25% och den europeiska bara 17%. Mm. Och detta är alltså, USA då har ju alltså ökat sin andel trots att Kina har växt så mycket, medan Europa har fallit tillbaka kraftigt. Det här kan väl inte nog betonas betydelsen av. Alltså.
Nej, och tänk, det har varit under perioden då vi har haft en tillväxtpolitik på europeisk nivå med tillväxtmål och annat. Apropå hur det faktum att någonting uppmärksammas politiskt inte nödvändigtvis betyder att det blir så. Mm.
Nej, exakt. Man kan ha många mål, men...
ja, precis. Mm. Och det här är ju risken liksom att politiken gör för mycket. För vi har ju... Andreas Berg och som har fått ett fint pris av Ratio för övrigt som
en annan man
gratulerar till. Och Gissur Erlingsson som är statsvetare, de skrev en rapport för ett tag sedan för Entreprenörsforum, tror jag, om jag får allting rätt, om just frånvaron av reformer på 2000-talet. Och liksom ta det faktum att vi har enorma bostadsköer och det ändå inte leder till att vi reformerar bostadsmarknaden medan man i Helsingfors har marknadshyror där.
Mattias, nu kommer vi från ämnet. Vi skulle prata om Magdalena Andersson. Det var mitt fel. Men vad var det som var dåligt med det?
Ja, men det var ju just det här att istället för att ta upp till exempel där det behövs mer, hur man faktiskt får mer konkurrens och bättre fungerande marknader, så är hon väldigt mycket inne på att städa ut marknadsinslag från offentlig verksamhet. Och hon har ju helt rätt i att många av de här försöken att få in företag och annat i offentlig verksamhet dras med problem. Det finns liksom en regleringsbörda, det finns företag som får skruvade incitament. Vi har hemska exempel som till exempel lotsar. Vi har liksom assistans som fungerar bra för väldigt många handikappade men som också utnyttjats av kriminella. Vi har liksom en sektor som vuxit fram kring välfärdsbedrägerier och liknande. Och att ta krafttag mot felaktigheter där är ju också viktigt. Men det är ett annat ämne jag har skrivit om. Vi har sett nu Region Stockholm där man trott på den här retoriken och trott att problemet är liksom privata inslag och sånt där. Då stänger man ju ner en massa välfungerande verksamhet och verkar inte riktigt ha koll på hur man ska ersätta den med lika bra, för att inte liksom en mindre, ännu bättre vård. Mm. Utan då blir det ju mer ett krig mot privata alternativ. Och det misstänker jag är ett fokus som tar oss fel.
Och det är det Magdalena Andersson koncentrerar sig på, alltså att hon...
Ja, både och liksom, men risken är ju att det är där det politiska hamnar.
Vi släpper in Peter.
Ja, nej, men en illustration av det. Jag skrev häromveckan om Region Gävleborg som har gjort en genomlysning av sin primärvård.
Hälsingham borde stort där.
Ja, men och där det då fanns ett väldigt tydligt mönster, eller de bad om en analys av ett externt analysföretag och säger varför går vår primärvård med underskott hela tiden. Och där det här företaget konstaterade att ja, men det är regionens primärvårdscentral som går med underskott. De privata gör det inte. Och gav rekommendationen så här, det är kanske så att all primärvård borde vara drivas i privat regi i Gävleborg. Och den efterföljande fullmäktigedebatten, då ser man liksom hur det här socialdemokratiska ta tillbaka kontrollen, vad det får för konkret, vad det betyder konkret. Därför att då var ju Socialdemokraterna kraftfullt emot varje liksom ytterligare privatiserande, för att vi måste ha kontroll över, ta tillbaka kontrollen över välfärden. Men liksom hela bakgrunden till rapporten var att man inte hade kontrollen.
Ja, så att, inga vinster i välfärden blir bara förluster i välfärden.
Är det här någon sorts kursändring från Magdalena Andersson? Jag tycker det här låter ganska typiskt SOS-politik för dagen, eller?
Jo, men det är lite dubbel kursändring som kan bli bra på båda områdena. Därför att hon var väldigt noga med att markera just att hur ekonomin i allmänhet behöver fungerande marknader och bättre konkurrens, till exempel finanssektor och annat. Och att när vi inte har god konkurrens så går det ut över konsumenter och småsparare. Och det är ju en poäng som är viktig och där jag tycker att borgerligheten borde tävla med Socialdemokraterna. Det var länge sedan. Och på samma sätt, det behövs vårdande av de här reformerna i offentlig verksamhet så att de fungerar till patienters och skolelevers och andras nytta, vilket också har legat på fäfot i en sån här brist på vårdande av reformerna.
Vad tror du Daniel, en person som Daniel Suhonen exempelvis, en vänsterklassisk socialdemokrat, tänkte när han hörde talet?
Ja, men han hörde nog bara det här liksom, han är ju mycket för kampretorik, och det fanns liksom, han hörde det här städa ut marknadskaoset och såg inte fortsättningen inom offentlig verksamhet, alltså inom en verksamhet som är offentligt reglerad, finansierad, ofta utförd av det offentliga, men där man har försökt få in marknadsinslag.
Så det var ingen utsträckt hand till Suhonen egentligen, även fast han kanske uppfattade det så?
Jag tror det var, och det är ju talande för ett vänsteralternativ som innehåller Vänsterpartiet, Daniel Suhonen och Centerpartiet, att man försökte vara allt åt alla. Så Magdalena sträckte ut handen åt alla håll.
Men kan det vara så att sossarna försöker återvinna ändå politiken? Man har ju skytt den socioekonomiska linjen för man trodde att man förlorade där, och så alltså drog man igång om alla sköns kulturkrigsfrågor. Men att man ändå vill tillbaks till den här, prata jämlikhet i ekonomin, prata solidaritet, prata välfärd och sådär mer, och försöker ta det fram till nästa val. Vad tror ni om det, Peter?
Jag tror att man vill nog det, men jag vet inte riktigt om man förmår det. Därför att
det är ju svårt när man har liksom spat i ena handen.
Ja, dels är det svårt att den anledningen. Dels när man i en liksom ett politiskt samhällsklimat som är väldigt liksom känslodrivet och ganska polariserat, att då liksom stå med 90-gritty förslag, det engagerar ingen, det engagerar inte de egna pratarna. Det är liksom ganska tråkigt.
Tove?
Ja, men jag tror att det är ju ett försök att använda det här läget nu när många ropar efter staten och kontroll och ordning och känner att liksom både Sverige och världen håller på att ramla samman, så är det ju något, det är ju det signalspråket, och sen så greppar man efter det man ändå känner sig lite hemma att prata om. Så att jag tror att man försöker på det sättet få lite fast mark under fötterna nu. Det är ju uppenbart att de här kulturkrigsförsöken har varit riskfyllda företag som har gjort att partiledarna har kommit ut sämre. Så att jag tror de kämpar efter att få fast mark under fötterna, och då är det ju tillbaka till en del, ja men, en sån här återkommande retorisk figur som Socialdemokraterna använt, är ju att man städar upp efter borgerligheten när de har skapat kaos. Då kommer man och fixar allting igen.
Det finns ju också en kulturkrigs, om du vill se det så, dimension i att paketera det här, och det har vi ju sett både Vänsterpartiet och Socialdemokratin. Patrik Lundberg, författaren, har också skrivit en bok med det tema. Alltså den här, vår förlorade värld blir då liksom den förlorade socialdemokratin, och så idylliserar man åren kring 1980. Det är ironiskt nog så var det borgerlig regering, men det är ingen som minns liksom, för det var väldigt sossigt.
Borgerlig inom citationstecken.
Oh ja, ja, ungefär som nu. Men det här är ju liksom just den här, den förlorade världen när allt fungerade och allt var lyckligt. Problemet är att jag tror att tillräckligt många av oss minns för mycket av den där tiden.
Jag har sett
för att
det riktigt vilja. Jag har växt upp i det. Jag hatar det. Ja, men
lite så.
Precis.
Man är inte jättesugen på två monopolkanaler i stats-tv. Liksom.
Nej, det är verkligen gabardinbyxor och morgondimma.
Så. Och flårtanten.
Och marginalskatter som gjorde att till och med studierektorer drömde om att begå bankrån istället, vilket var dubbelstötarna, temat för dubbelstötarna, som alla förstod premissen av skatteeländet.
Mattias refererar nu till en SVT-serie från 80-talet med den roliga Bengt Gustafsson i huvudrollen, var det väl?
Ja, som...
Nej, inte Bengt, Björn Gustafsson.
Björn Gustafsson, ja.
Den äldre ska sägas.
Ja. Inte gamla ÖB alltså.
Nej, inte gamla ÖB. Hörrni, en fråga till på den ekonomiska flanken. På måndag kommer VÅP:en, vårändringspropositionen. Det är då regeringen kan gå in och styrsla om lite i sina prioriteringar. Det är inte mycket. Det har talats om 16,8 miljarder av en budget på 1 300 miljarder. Så det är en liten dryg procent som är reformutrymmet. Mattias, är du laddad för dessa 16,8 miljarder?
Alltså vårbudgeten är ju en tilläggsbudget till den egentliga budgeten som kommer på hösten. Mm. Så det är ju per definition små korrigeringar, men som ändå, det kan de ju tacka inflationen för, innebär en liten dusör som vi har sett presenteras i just det att alla partier har fått sitt och sina små bidrag att dela ut och hålla presskonferens om. Mm. Så det mesta av innehållet är ju redan känt och det finns väl inga jättestora invändningar i och med att det inte är, alltså inget är egentligen förvånande och inget utgör någon stor kursändring.
Vi pratar mycket om inflationen, men aldrig är pengar så mycket värda som inför en våp där de ska pytsas ut på liksom 25 miljoner extra till knattebandin eller vad det kan vara.
Det låter ju så mycket.
Ja, det är väldigt mycket. Men just, jag har ju noterat redan från alliansåren att det är alltid Folkpartiet som får hålla till godo med de minsta sådana här. Liksom. För de kan verkligen bli själaglada av någon enstaka miljon till någon jämställdhet satsning eller någon bokinköp någonstans. Och det här ska man ju ändå vara vaksam över, därför att ju mindre desto fånigare på många sätt, därför att det är det här som sen summeras till de här riktade bidragen som sen folk i skolor och annat sitter och blir vansinniga på, därför att
det ska fyllas i blankett.
Ja, exakt, du måste fylla i en blankett och vara på rätt år och rätt tid, och sen kan du inte göra vad du skulle behöva göra egentligen.
Nej, men det vet jag ju, alltså ute på kommunerna då, när man då inser att vi måste anställa en person till för att fylla i blanketter för att få ut de här 80 000 man kan söka i något riktat statsstöd. Då betalar vi lön i några månader till personen som fyller i blanketterna, och sen gick man minus på det hela. Liksom. Mm. Så det... Hörrni, vi ska gå vidare. Det var solförmörkelse i USA i veckan. Har någon som lade märke till det?
Mm, jag såg hur fina filmer i sociala medier.
Ja, visst var det. Jag såg den live faktiskt. Jag tittade på tillsammans med mina barn. Det blev utgångspunkt för en liten naturvetenskaplig föreläsning från fadern också. Mm. Peter, har du sett en solförmörkelse någon gång?
Jo, jag är för med det. Jo, men visst har vi haft någon partiell i alla fall.
Partiell, den senaste totala var på 50-talet, och så gammal är du inte.
Nej, inte ännu.
Inte ännu. Jag tror inte vi kommer ha någon förrän början på 2100-talet. Tyvärr. Vi går vidare. Då ska vi prata om någonting vi redan pratat om massor i podden, men Peter har krävt att jag ska få en större utrymme. Det var ju då ämnet för gårdagens podd. Jag ska kort sammanfatta vad det handlar om. Det är nämligen så att på Energimyndigheten har det jobbat en person som varit gassamordnare för Sveriges gasförsörjning. Hon var provanställd men fick i förtid avsluta sin provanställning efter att det kommit fram att hon hade varit engagerad i nätverket Extinction Rebellion, som är ett aktivistnätverk som ägnar sig åt civil olydnad. Den här tjänsten är då av naturliga skäl kräver en säkerhetsprövning eftersom den rör sig om viktiga och känsliga. Peter, du fick prata om det här en halvtimme igår. Vad vill du prata mer?
Ja, jag vill kanske inte prata så mycket. Det vi inte pratade om igår var ju det medienarrativ som spred sig under gårdagen om att liksom, där man helt hade blandat ihop, egentligen hittat på vad som stod i fokusartikel och i vår artikel om att det här skulle handla om ministerstyre och att Carl-Oskar Bolin hade pekat med hela handen för den här kvinnan avsatt från sin tjänst. Så att det, ja, vi behöver inte ägna jättemycket tid åt det här, men liksom, jag är ju fortfarande... Har fortfarande fromma förhoppningar att oavsett politisk uppfattning så har man någon slags sanningslidelse och ändå kan liksom se skillnad på vad som är verifierade uppgifter och vad som är rent hittepå. Men det var liksom väldigt fascinerande att se hur det här spelade ut igår, den här viskleken som uppstod där liksom, till slut var det analyser som ja, i bästa fall hade någon som helst koppling till det som faktiskt hade stått i ursprungsartiklarna.
Var det kortfattat vill säga att någon haft fel på internet?
Någon har haft fel på internet, har haft fel i allmänhet, Anders Lindberg i synnerhet. Inget nytt under solen.
Ja, du kan få några timmar till att prata.
Jag ska faktiskt till Studio 1 efter den här inspelningen för att prata om det. Så det, att jag kan avreagera med
det. Det blir ditt favoritmoment. Ja.
Det låter bra det. Snart ska det bli dags för mina favoritmoment. Vi ska bara kort beröra en fråga som vi inte har pratat om i podden tidigare. Jag tror inte heller vi har skrivit om det. Men det är ju så att Moderaternas tidigare partiordförande Anna Kinberg Batra, hon är ju som ni vet numera landshövding i Stockholm. Och Tove, hon har ju fått problem för det har kommit fram att hon har anställt folk på sätt som inte riktigt är kosher. Berätta.
Ja, det var Aftonbladet som avslöjade då att en av de här två tjänsterna som har tillsatts, den ena utannonserades inte och den andra sattes upp som en liten lapp i receptionen som satt ett antal dagar. Och det håller väl på att utredas nu och det vi ska inte föregå det är vad som har varit korrekt och inte korrekt, det vill säga hur mycket man har följt lagboken eller inte. Men det ser ju inte bra ut och det är klart att göra ett anställningsförfarande på ett sånt sätt att det väcker mycket frågor är i sig då olämpligt skulle jag säga.
Och det ska ju läggas till då att en person som hade fått ett av de här jobben var ju en nära personlig vän till landshövdingen också.
Ja. Och det gör det ju ännu viktigare att man inte ska kunna anklagas för att inte ha följt boken eller, och kanske varit extra mån om att följa den i ett sånt läge.
Okej. Okay. Hur illa är det? Kan vi säga det än eller ska vi avvakta utredningen?
Ja, jag tycker det är bra att man avvaktar. Vi kommer att ha en text om det här som tar upp en aspekt på den här frågan imorgon. Men det är klart att det är viktigt att så här, statliga myndigheter och cheferna för dem agerar på ett sådant sätt så att det inte äventyrar respekten och förtroendet.
Nej, men, och nu är inte Anna Kinberg Batra längre än liksom representant för Moderaterna, men vad säger, det har ju varit en viktig fråga för borgerligheten under lång tid, alltså den här enpartistatskulturen som fanns i Sverige under många år där liksom socialdemokrater gav sig själva och varandra förelänningar och titlar. Liksom. Det är ju lite besvärande. Alltså, Anna Kinberg orsakar både problem för sig själv och för sin uppdragsgivare.
Vi ser hur det går med detta. I väntan på det så tänkte jag vi skulle ägna oss åt mitt stora favoritmoment. Det är det som heter Svar direkt, då jag stresstestat mina kollegors politiska reflexer och förmåga att blixtsnabbt skilja gott från ont och det sanna från det falska. Det går helt enkelt till så att jag presenterar några nyligen lagda förslag för mina kollegor. Tänker ungefär som Ola Johansson brer en macka till broder Hasse och ber dem. Alltså mina kollegor, inte Edsbyn-bröderna.
Jag tänkte precis att det här var väl bandy.
Blixtsnabbt fastställt. Jag vet inte vilka det här är, men när Sportspegeln var liten så spelade alltid Ola Johansson, så kallade de alltid hans brorsa för Broder Hasse. För det var tydligen som en titel han hade.
Sen hade vi även Bengt Pinnen Ramström i Baltic.
Så är det. Blixtsnabbt ska man ta ställning till dem. Ställning tar man genom att svara ja eller nej. Eller förklara sig vara för eller emot. Och snabbt ska det gå, för nu handlar det om att ge svar direkt. Är ni redo?
Ja.
Ja.
Vi ser stora problem med dagens friskolesystem och genomför därför en hel renovering. En viktig del handlar om att vi måste få bättre insyn. Det skriver Liberalernas partiledare Johan Persson i en debattartikel i Expressen. Och han fortsätter. Liberalerna har nu landat i att offentlighetsprinciper gäller i alla friskolor. Det är avgörande för att vi ska kunna granska och följa hur våra offentliga medel används. Vad säger ni om detta förslag från Liberalerna, offentlighetsprincip i alla friskolor? Är ni för eller mot? Jag vill ha svar direkt.
Mot.
Mot.
Ja, jag litar på mina kollegor och säger emot.
Ja, Peter, du var så snabb då. Varför?
Ja, det kanske är riktigt så. Du sa ju att vi skulle svara så. Nej, men jag befarar att det här kommer kosta mer än det smakar. Alltså, öppenhet är bra, men offentlighetsprinciper riskerar att bli... Alltså, det är så här, allt ska... Liksom, det är diarieföring. Alltså, det är en sån byråkratisk apparat som...
Men så har ju kommunala skolor, de är ju myndigheter, så att de... Det är väl...
Ja, men där är man ändå liksom en del i en större struktur där det finns organisatoriskt stöd för det här. Liksom.
Okej, Tove, vill du komplettera eller var du bra där?
Nej, jag tycker att det är så här, jag förstår ju vad Liberalerna vill göra. Man vill komma åt problem, upplevda problem i friskolorna och inte bara upplevda utan också faktiska problem. Man vill, som för att använda Mattias Svenssons språkbruk, tuffhetsposera, att man är väldigt handlingskraftig. Men jag tycker att ett parti som Liberalerna borde grunna över vad det innebär att man underkastar då kanske också både privata och civilsamhällesaktörer de regler som vi sätter upp för statliga, som du säger, myndigheter. Det finns principiella frågor här som jag tror man skulle ägna mer möda åt än vad jag tror att man har gjort.
Det går ju att få insyn i företagsräkenskaper, men offentlighetsprincipen, då får du insyn i mejlväxlingen mellan föräldrar och lärare.
Tack för det. Då är det nästa, och den har vi haft uppe på svar direkt tidigare, men nu frågan lever vidare så att säga. Det gäller det här med visitationszoner som nu en enad opposition säger nej till. De menar att det här kan leda till diskriminering. Så här skriver man då representanter för Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Centerpartiet och Socialdemokraterna på Aftonbladets debattsida. Risken är överhängande att förslaget i stor utsträckning leder till rasprofilering och ökad diskriminering. Även barn riskerar att bli föremål för tvångsåtgärder. Dessa farhågor framförs av remissinstanser som DO, Justitiekanslern, Justitieombudsmannen och Lagrådet. Så givet den här så att säga, nya argumenten så ställer jag återigen frågan. Visitationszoner, är vi för eller emot? Jag vill ha svar direkt.
För.
För.
Okej, ni är fortfarande inte övertygade. Mattias, varför är du inte orolig för att det här kan leda till rasprofilering och diskriminering?
Det är jag, men just därför så har förslaget både hängslen och livrem. Det kommer att utvärderas. Det är en avgränsad åtgärd i både tid och kräver liksom en viss behöver föranledas av en viss situation. Dessutom så är det också så att vi tänker och vi ska tänka på hur makt kan missbrukas och vad som skulle hända om liksom det här hamnar i fel händer. Men vi behöver ju också se vad man faktiskt kan göra. Vi hade ju lite av det här med, vi fick ett exempel med den här möjligheten att stänga av folk från att vistas i vissa zoner. Som man då berättat om Rågsved till exempel, att man har blivit av med den lokala narkotikaförsäljningen, möjligen tillfälligt, men ändå liksom till fromma för torglivet och näringsidkare och vanliga människor där, genom att det används på ett korrekt sätt. Jag tycker det är värt att pröva den här åtgärden.
Peter ville säga något också.
Ja, för att gå tillbaka till när vi inledde den här podden med. Vi är liksom inte i ett läge där vi kan utforma åtgärder som saknar negativa eller som saknar baksidor. Och vi vet ju också att så här, stödet bland dem som i första hand kommer liksom påverkas av det här i utanförskapsområdena, där är stödet starkt för den här åtgärden. Mm.
Vi tar en sista. Färre ska läsa fristående kurser. Det skriver utbildningsminister Mats Persson på Svenska Dagbladets debattsida. Bakgrund till det är att vi har sett en inflation av enskilda kurser på distans, närmast av hobbykaraktär, skriver han. Och att den tidigare socialdemokratiska regeringen har använt den högre utbildningen som ett sätt att dölja ungdomsarbetslöshet. Samtidigt är det så att man tvingas dra ner på lektioner och laborationer på tekniska linjer. Därför så kommer man då minska floran av fristående kurser och kurser på distans som har byggts upp under den förra regeringens tid. Vad tycker då mina kollegor om detta? Bör färre personer erbjudas möjlighet att läsa fristående kurser? Ja eller nej?
Ja.
Bör färre personer erbjudas?
Ja, att läsa. Har Mats Persson rätt? Ja eller nej?
Ja, nej.
Nej, okej. Okay. Spännande. Du är odd man out och får börja plädera.
Nej, alltså det är Mats Persson.
Det är Helsinghambo ges som fristående kurs kanske.
Ja, du vet. Jag 7,5 poäng väntar. Det Mats Persson borde göra, det är ju att se till att vi får fria universitet och högskolor, så kan de själva bestämma över vilka kurser de vill ge och på vilket sätt. Men sen är det ju så att det finns en, och jag ska säga att det jag förstår är att man vill komma från det här att folk, ja, hobbyläser på ett sätt som gör att man sen inte blir anställningsbar, för det har ju också tittats på, att det finns ibland en svag koppling mellan hur mycket du läser och om du faktiskt sen kan försörja dig på det. Så att jag förstår varför, men det är ju också, ja, det kanske talar egen sak, precis som Andreas Johansson Heiner, jag bara läst fristående kurser. Och det är lite farligt om man, tror jag, gör vägarna för för oflexibla. Det är snarare systemet som behöver bli mer fritt.
Andreas Johansson Heine, som Tove pratar om, han är alltså då kolumnist på Dagens Nyheters debattsida, ledarsida, och han skrev om detta idag. En mycket läsvärd text. Peter Kort, varför har utbildningsministern rätt här, tycker du?
Ja, när jag var på seminariet idag på Moderaternas Sverigemöte, så var jag i panelen tillsammans med kärnkraftssamordnaren Carl Berglöf, som berättade om hur, liksom, gjorde en uppskattning av hur många som kommer att behövas för att bygga ut kärnkraften. Så jag tycker det bara ska erbjuda kärnkraftsutbildning.
Det är en kärnfråga. Tack för det. Då ska vi gå vidare, och nu har det faktiskt blivit dags för mitt favoritmoment. Men för det skulle jag behöva papper och penna, och det här glömde jag ta med mig idag. Är det någon som sitter på papper och penna?
Nej, jag brukar ju
alltid. Jag är inte här.
Jag har fyllt i några streck.
Kan någon springa ut och hämta det medan jag presenterar?
Var finns papper och penna?
Det är en tidningsredaktion, Mattias. Du kommer upp och hitta den.
En digital tidning. Ja.
Nu springer Tove ut ur studion där. Så länge kan jag passa på och presentera det här momentet, för det kanske inte alla som är bekanta med det. Ja, det är ju det momentet, vad det heter för första, det är ju är du smartare än en ledarskribent. Och
det är ett favoritmoment.
Ja, det är ett favoritmoment. Och för ni kommer att lyssna, så jag kort berätta att detta går ut på, ja, vad går det egentligen ut på? Det är kanske inte så viktigt, jag tror ni kommer fatta det när ni lyssnar. För det är så att ni där hemma kan också vara med på det vi nu ska göra, och gör ni det bättre än vad mina kollegor gör, då är ni förstås smartare än en ledarskribent. Och då tycker jag att ni ska söka just strökurser på högskolan. Utbildningsministern kommer att bli överlycklig. Reglerna kan ni, man svarar genom att säga sitt namn. Vill man chans innan jag läser färdigt frågan, då får man det. Men då slutar jag läsa om man riskerar dessutom minuspoäng. Nu är inte Paulina här, så jag behöver inte inskärpa det. Man har bara ett svar per fråga, och vinnaren får ta första mackan på måndagens frukostmöte. Och kampen om det där valnötsbrödet är ju hård, som vi vet. Förra veckan var Mattias på en kantboll mot Peter. Det gällde mycket Miljöpartiet pressade ner invandringen under tiden de satt i regeringen. Svaret var att Fridolin och Bakunke och andra migrationsvänner lyckades pressa ner antalet asylsökande med 97,2%. Men nu är det ny fredag och ny tävling, och Tove är tillbaka från handboll, och vad som helst kan hända. Är ni med?
Mm-hmm. Ja.
Ja.
Vi pratar om Moderaterna, och jag har en svag aning om att ni alla har vissa kunskaper om just Moderaterna. Hur många ministrar i dagens moderatregering har varit ministrar tidigare? Hur många? Jag behöver inte kunna vilka det är, men jag vill ha ett antal. Räkna de här på.
Mattias, jag drar till med 3.
Det gör du rätt i. Vet du vilka det handlar om också?
Det är ju Ulf förstås. Mm.
Finansminister.
Jag kom bara på honom.
Elisabeth Svantesson och Tobias Billström.
Hon var arbetsmarknadsminister.
Mer Moderaterna. Vilket år slutade Moderaterna att kalla sig Nya Moderaterna?
Mattias? Jag chansar på att det var 2018.
Det var fel. Mm. Har du undanröjt ett årtal för dina konkurrenter?
Ja.
Ska någon våga slå till?
Ja, jag funderar på om det var liksom under Kinberg eller Ulf. Peter. Mm. 2016.
Det var också fel. Nu har ju Tove 2 datum här. Men kan vi inte, du gör ju inte bort om du svarar fel här.
Nej,
om man svarar 2008.
Ja, också. Men alltså... Nej, men jag tänker att det är senare. Jag säger 2020.
Det var också fel. Det var 2019. Hörrni, 2012 lämnade ju Moderaterna kyrkopolitiken. Vad heter den organisation som då grundades av de tidigare moderata kyrkopolitikerna för att nominera Mattias?
Påsk.
Nej.
Nej, fan.
Han avbröt.
Ja. Gjorde han också. Då rökte den enda poängen som hittills delat ut idag.
På kyrkopolitiken, det var ju fan.
För att nominera till ett kyrkoval. Vad heter de forna Moderaterna? Vad kallar
Peter.
De sig? Peter.
Heter de inte till borgerlig samverkan?
Det gör de inte.
Nej.
Svåra frågor idag. Mm. Men bra.
Kyrkopolitiken, det som vi skriver.
Så har du någon koll på detta?
Ja, no, jag kommer att...
Nej, de heter borgerligt alternativ faktiskt.
Det är borgerligt.
Elisabeth Svantesson är idag partiets vice ordförande. Vem företräder henne på den posten?
Peter? Varför har jag för mig att det är Jessica Polfjärd har varit?
Nej, det stämmer inte.
Mattias, var det Thomas Tobé?
Nej, det var det inte. Nej. Tove sitter på sig.
Nej, nej.
Jessica var gruppledare och Thomas var partisekreterare.
Ja, men det var inte frågan.
Kan jag få bonuspoäng?
3, 2, 1. Peter Danielsson.
Ja, det var det.
Jag tänkte passa på med mycket moderatfrågor när Paulina inte är här, för det skulle vara orättvist för att ni är gamla moderater och så, men ni kan ju ingenting.
Ja, men nu, alla står på noll nu. Ja,
du måste fråga om moderaterna på 90-talet.
Den sista frågan. Vad heter partiets nuvarande gruppledare?
Tove. Nej, men...
Nej, du blir tyst här. Moderaternas gruppledare, det kan ju inte vara helt omöjligt.
Hjärnsläpp.
Jag såg det här häromdagen och blev lite överraskad.
Mattias Karlsson.
Det var rätt.
Ja, det hjälpte dig.
Så långt har alltså Tidösamarbetet gått av Mattias Karlsson.
Det måste du förklara för lyssnarna.
Hörrni, vi fortsätter. Det är den 12 april idag. Idag, för precis 70 år sedan, spelade Bill Haley and His Comet in en låt som släpptes som singel senare samma år, men slog stort först året därefter i filmen Blackboard Jungle. Låten anses allmänt vara den som framför alla andra populariserade rock and roll i offentligheten. Vad heter denna låt med Bill Haley and His Comet?
Mattias.
Peter.
Rock Around the Clock.
Så var det.
Det var snabb där.
Ja, men vad fan,
jag visste det direkt, men jag var bara 98% säker vad den faktiskt heter.
Precis 70 år idag alltså. Den här filmen jag nämnde, Blackboard Jungle, den filmen bygger på en bok av Evan Hunter. Denna författare föddes som Salvatore Albert Lombino, men är i Sverige mest känd under ett annat namn, ett annat pen name så att säga, som under vilket han skrev många polisromaner om 87:e distriktet i den anonyma staden på USA:s ostkust. Vad kallar sig Evan Hunter då?
Peter?
Alltså
jag har ju typ aldrig läst deckare, men är det här som är Ed McBain?
Ja, det är det såklart.
Oj. Wow.
Ed McBain översattes till svenska bland andra av Sjöwall Wahlöö. En populär kulturell skatt som tyvärr fortsätter leverera. Vad heter den romanfigur i Sjöwall Wahlöös böcker som inte förekommer i dagens filmer, men som gestaltas av Sven Wollter på 70-talet och Kjell Bergqvist på 90-talet?
Mattias? Kolberg.
Lennart Kolberg. Det var rätt.
Snyggt.
Sven Wollter fortsatte att vara polis, spela polis i Bo Widerbergs legendariska Mannen från Mallorca från 1984. Filmen skurk gestaltas där av Rico Rönnbäck. I en uppföljare till den här romanen som Mannen på Mallorca bygger på, det vill säga Grisfesten, det vill säga Mellan sommarens längtan och vinterns köld, får veta att Rico Rönnqvist rollfigur begått betydligt värre brott än det brott han begår i Mannen från Mallorca. Dessutom ett brott som har ägt rum i verkligheten. Vad tänker jag på för brott?
Mattias? Mordet på Olof Palme.
Ja.
Ja, det kunde man ju ha räknat ut.
Lite spoiler där. Mellan sommarens längtan och vinterns köld utspelar sig kring årsskiften 1985 och 1986. En vinter jag själv bara minns som jävligt kall. Men vi ska återgå till populärmusiken. Den 1 mars skulle egentligen sänds tracklista i Sveriges Radio då. Det gjorde det inte på grund av palmmordet. Men lördagen innan så låg den här låten etta. Och då vill jag först ut att den ska man identifiera artisten. Och en ledtråd är att, jag nämnde ju GV tidigare, artisten har faktiskt lite med GV att göra också. Okay. Peter?
The Police.
Ja, fast det var det ju inte.
Är det Sting alltså?
Ja, du får rätt för det. Mm. Russians från 1985. 3 poäng vardag för Peter och Mattias. Tove ligger och tar det lugnt i hambofållan än så länge.
Jag sitter bara och säger nej. Nej,
vi har pratat energimyndigheten också.
Ja, nu blir det ju ännu jämnare.
Energi mäts i watt. En watt är vad då per sekund?
Oh, herregud, det här ska jag...
Vad jag söker är alltså ett annat namn på en wattsekund.
Alltså, ja, energi... Peter? Alltså energi mäts ju i joule.
Är det ditt svar?
Ja.
Det är rätt.
Nu är det
eller joule, som min gymnasielärare i fysik.
Det är den 12 april och Douglas har namnsdag idag. Douglas MacArthur, den kände generalen, han lät så ofta avfotograferas rökande. Vad rökte han för någonting?
Peter. Pipa.
Nej, du måste vara mer specifik.
Oj, mer. Var det typ vattenpipa? Alltså nu är det inte, det är inte mitt svar. Men...
du får en chans till att svara.
Alltså var det en sån här majspipa?
Ja, helt rätt.
Ja. Och det är faktiskt inte bara Douglas som har namnsdag utan även Arthur. Så även hans efternamn.
Precis, för vi kommer faktiskt in på Arthur eller Arthur, Arthur Dent, via Douglas Adams då, känd och alldeles för tidigt bortgående författare. Mest känd då för Liftarens guide till galaxen. I sin första version var inte det en bok, utan vad då?
Mattias, var det en tv-serie?
Det var det inte. Det finns en tv-serie, men inte i första versionen.
Gud, hur många... Vad kan det finnas för olika...
Tove, var det en serietidning?
Det var det inte.
Just det, inte... Vad sa du?
Ja, du.
ja, men då får jag väl säga att det var en pjäs.
Nej, det var det inte. Det var en radioteater.
Ja, ja men det är ju en, det är ju en pjäs.
Nej, det är, nu, jo, jag hjälper dig så mycket med så. Då har vi den sista frågan. Det är egentligen avgjort, men den här är så rolig. För Douglas Adams skrev också manus till en känd tecknad barnserie. Ett avsnitt handlar om att en flod som inte var rädd, om en flod som var rädd för att rinna ner till havet för att de skulle dö där. Vad hette denna tv-serie?
Gud, det låter som Dr. Snagg. Så här syra till.
Är det någon som vill svara?
Men man känner ju att man måste ta del av det.
Ingen vill svara?
Nej, jag kan inte.
Men det är Dr. Snagg.
Är det det? Åh fan.
Vad Dr. Snuggles? Minns det här avsnittet? Floden var så rädd för att...
Och... Ja, men när du säger det,
det här var ju
så
riktigt syra till. Och orsaken var, floden hade helt rätt i det här, för det var nämligen en massa rymdvarelser som var och stal havet, vattnet från havet. För de tänkte sig att...
Som
ni...
i V.
Exakt, för ni jordvarelser, ni är ju... Ni häller ju bara skit i havet, ni vill inte ha ert vatten, så då kan vi lika gärna ta
som
ert vatten.
Som i Kapten Zoom.
Men, och jag vet hur han löste det.
Hur löste han det?
Han gick och funderade och funderade och funderade. Sen gick han till en maskin och drog in spaken.
Nej, det är ju doktor Baltasar.
Professor,
professor Baltasar.
Och då måste han ha åkt iväg i sin maskin med Matilda. Och,
ja. Ja, Matilda. Kom ni ihåg vad raketen hette då? Det är ingen officiell fråga.
Sprutte bang bang.
Det heter den, absolut. Hörrni,
kan inte jag få något poäng för det?
Jo, Tove kan få ett poäng för det.
Ja, jag har även ett favoritcitat av Douglas Adams.
Som är de deadlines?
Ja.
Jag tänkte faktiskt fråga om det.
Känner du till den? Ja, du hade, I love deadlines. I love the swooshing sound they make as they go by.
Fan vad roligt ifall jag hade tagit den frågan och du hade kunnat. Den är för bizarr. Douglas Adams sedan länge tyvärr bortgången. Men vi har i alla fall ett slutresultat, så det är att Peter vann på 5 poäng.
Grattis, jag ska, tror jag ska vara här varje vecka.
Du fick ju lite hjälp där med, det var ju Sting som soloartist, hade ju lämnat polis då, och du fick ju lite hjälp med Icepeep, men det var väl förtjänt att säga.
Och av att jag dubbelfelade på kyrko, men
hörrni, det var här vad det jag hade att bjuda på idag. Vi började verkligen i moll, men vi blev lite gladare under tiden. Tove, är vi nöjda?
Ja, men det tycker jag, det är en bra inledning på helgen.
Några lästips inför helgen förresten? Är det samma gamla vanliga?
Samma bok som förra veckan.
Ja. Precis som med Moderata riksdagen. Vad var det egentligen?
Ja, men precis. Nej, men jag har flera igång nu. Jag återkommer när jag läst klart.
Jag syftade på, i och för sig på tidningen.
Jaha, jag tror du...
men jag kan ju återknyta till, du började med dina skolminnen här om fredagar. Jag minns ju väldigt tydligt att jag hade i 8:e klass dubbelmatte som sista lektion fredagar. Och du pratade om att det var så härligt nu med helg. Min mattelärare då, Håkan Björnsson, han sa alltid fredag, det är den bästa dagen. Då är det bara 2 dagar kvar till måndag.
Alltså, du brukar ju säga att du har haft en hård barndom, och ibland är jag beredd att hålla med faktiskt. Japp, men då var vi klara. Mattias, du är också nöjd, hoppas jag.
Ja, med allt utom frågesportsresultatet.
Peter, du är också nöjd, hoppas jag. Då säger jag stort tack till Tove Livendal, Peter Wemblad och Mattias Svensson för att ni gästade mig idag. Tack!
Tack, Andreas!
Ett nöje som alltid.
Och tack förstås också till er som har lyssnat på dagens avsnitt av Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Som vanligt är ni varmt, varmt välkomna att höra av er till oss på redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat. Men också om ni har idéer och förslag på vad vi ska ta upp i framtiden. Jag får in jättemånga sådana förslag och det är jag väldigt tacksam för. Då är det bara att mejla till ledarsidan @svd.se. Dagens producent, han heter som ni vet Jesper Sandström. Jag heter som ni vet Andreas Eriksson och jag hoppas som ni vet att vi hörs snart igen.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.